här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Seriemördarpodden, Toolbox Killers, del 3. Och det här avsnittet kommer bli lite speciellt för att vi har precis spelat in de två första delarna. Och jag sitter i studion med Emily. Hej Emily.
Hej Dan.
Och med David.
Tjena.
Och med David. Nu blev det fel. Den första David är alltså David Oskarsson, manusförfattaren, som har skrivit manusen till Toolbox Killers tillsammans med Emily. Och så är det Dava. Ljudtekniker på Nent.
Yes, hej Dan, hej.
Hej.
Hej på er förresten.
Hej, hej.
Vi alla något traumatiserade av Toolbox Killers-avsnitten och jag kan bara föreställa mig hur det kändes att sitta och skriva de här två avsnitten. Hur var det?
Alltså det var väldigt intressant men också väldigt jobbigt bitvis.
Jag trodde inte det skulle vara så här jobbigt att läsa in dem. Jag visste ju att det här var ett väldigt, väldigt obehagligt fall. Men jag trodde jag var härdad det här laget, men nu känner jag mig liksom lite tom inombords.
Ja, det var ungefär så man kände sig efter en kväll när man hade suttit och skrivit.
Hur lång tid har det tagit att skriva det här?
Ungefär 5 dagar utspridda över en längre tid liksom, kan man väl säga.
Ja, då har du inte räknat in all korrektur som jag gav dig.
Nej, exakt. Det har varit lite extra också. Och sen så har vi skrivit grejer på eget håll också.
Mm.
Ja. Vi har några grejer vi tänkte prata om i fallet. Dels är det ju väldigt obehagligt, men ni vet ju redan det. Mm. Men du hade en reflektion, Emily.
Ja, en sak som jag verkligen... Alltså jag har tänkt på det tidigare, men framförallt också under inspelningen. Att det här med att man fann 19 stycken polaroidfotografier av kvinnor eller flickor som faktiskt är försvunna. Och... som man inte vet någonting om. Man har inte funnit dem.
Och det är jättekonstigt. Det borde finnas massor av information.
Ja, precis. Jättelustigt.
Om man jämför liksom en försvunnen person i Sverige som Helena Andersson i Mariestad 92 till exempel, då finns det ju tonvis med information på nätet. Mm. Men de här 19 försvann det så mycket folk i Kalifornien på den här tiden att ingen brydde sig.
Ja, det är helt oförståeligt.
Men där tycker jag att vi har ett krux med hela Toolbox-killersfallet. Och det är att det är ganska känt, men det finns inte speciellt mycket information om det.
Nej, men så är det.
Det är förvånansvärt få böcker som är tillägnade fallet. Och vi har verkligen fått rota och leta efter informationen som vi har använt oss av.
Ja, verkligen. Mm.
Men har du gjort någon dokumentär om det här eller flera olika dokumentärer?
Ja, det finns en dokumentär som specifikt handlar om Toolbox Killers och i första halvan. Och sen så handlar andra halvan om dödsstraffet i USA. Mm. Och den heter The Devil and the Death Penalty. Och då medverkar flera personer som har arbetat med fallet. Bland annat han, Stephen Kay, som är...
åklagare.
Precis.
Just
det. Lawrence Bittaker känns ju som ett argument för dödsstraff som gärna används av dödsstraffförespråkare.
Precis. Stephen Kay har väl själv sagt det. Jag minns inte om det var just i den dokumentären eller vid något annat tillfälle, men att han tycker sig aldrig ha träffat en person som har förtjänat dödsstraffet så mycket som Lawrence Bittaker.
Då har han ändå att göra med hela Manson-familjen.
Exakt. Ja.
Men det är ju en grej som är etsad i mitt huvud nu. Det var ju den där dialogen som är inspelad på den där bandspelaren då, som de spelade upp i rätten.
Ja.
Mm. Och det var där, var det Stephen Kay,
åklagaren, precis,
som fick lite skit för att han hade spelat upp det.
Mm.
Men han sa, det är klart som fan de ska höra det här.
Ja.
Mm.
Alltså, den där inspelningen från den våldtäkten och tortyren och allt möjligt, finns den i deras bas någonstans, liksom, i någon databas hos polisen?
Det gör den, och den används fortfarande när man utbildar FBI-agenter. Då är tanken att de ska få lyssna på den och kunna klara av att lyssna på den. Det är väl det som kallas för desensibilisering eller något sånt där.
Ja, det är som på läkarutbildningen när man får väldigt tidigt på läkarutbildningen obducera en kropp.
Ja, men exakt.
För att man ska kunna bli av med dem som är för känsliga väldigt tidigt.
Precis.
Bli härdad liksom.
Mm.
Men så den har inte nått offentligheten på något sätt då?
Det enda som finns är den här transkriberingen som vi gör.
Och vi funderade mycket idag över om vi skulle göra transkriberingen, att jag läste upp den, eller om vi faktiskt skulle försöka ta in röstskådisar från Nent och göra den så. Ja, och jag vet inte i dagsläget vad vi har valt.
Nej.
Men ni vet det, för ni har hört avsnitt 2.
Ja, jag kan ju passa på att säga där, det kanske är lite konstig reaktion från min sida, men jag valde ju att applådera efter Dans insats där. För jag kände att det blev så påtagligt på ett sätt. Jag tror inte man alltid behöver ha röstskådespelare. Det kan ju låta fräsigt och bra, men många gånger så räcker det med bara att man läser in en väldigt hemsk dialog och man kan ändå föreställa sig hur det faktiskt lät.
Så jag har försökt använda min knastertorra seriemördarpodden.
Exakt, det gjorde du bra. Mm.
Ja, då kanske vi ska prata lite om ditt arbete, Dava. För du har ju varit med i seriemördarpoddens gratisfeed nu sedan avsnitt 113, The Sex Beast, som skrevs av David Oskarsson.
Yes. Just det.
Mm. Ja, och då hände ju någonting ganska stort för seriemördarpodden. Förut spelade jag in i min något primitiva hemmastudio där jag fortfarande gör seriemördarpodden Premium och ett antal andra poddar. Men kan du berätta lite om ditt arbete med ett typiskt avsnitt?
Mm, alltså mitt mål var ju att få hit dig först och främst.
Ja.
Nu måste han komma hit och spela in.
Ja, jag tyckte det var lite jobbigt, för då var det så här: nej, jag måste ha på mig byxor, nej, jag måste gå till dörren. Det var jobbigt. Jag tog det här jobbet för att slippa träffa människor. Men...
exakt. Nej då, men jag stod på mig där och bara tänkte så här, jag måste få träffa dig också, för det är ju kul med seriemördare och allt möjligt så. Jag är väldigt fascinerad av det själv. Så då tänkte jag så här, men jag vill ta och träffa dig. Och det var inte liksom helt bestämt att du skulle köra här först. Men då tänkte jag så här, fan, om man bara får bra ljud så kan man börja med lite ljudläggning och så. Så som sagt, som du sa, vi började med Melvin Reist och aka Sex Beast. Och du sitter här tillsammans, du spelar in och jag ser till så att allt låter bra och så vidare. Och efter det så börjar ju mitt jobb efter du är klar med och plöja igenom manus.
Det är en otrolig skillnad för mig också att sitta här, för att det blir mycket mer fokuserat än när man sitter i studion hemma. Då kan det bli så här, oj, nu går jag iväg och gör någonting annat, så kommer jag tillbaka. Och...
förstår det. Det är skitkul verkligen, för då efter det då, när vi har spelat in ett avsnitt, och hur lång tid brukar det ta egentligen? Har du haft koll?
Ja, tar väl 1,5-2 timmar per avsnitt.
Per avsnitt, ja.
Och det är hälften av tiden det tar när jag spelar in. I studion hemma.
Men då är det ju mitt jobb sen att efter det då exportera filen och se till att börja jobba med råfilen och klippa upp den, klippa bort eventuella stakningar eller vad det kan vara, någon host när jag nyser i bakgrunden eller vad det kan vara. Och sen så har jag valt ut olika signaturmelodier som jag har använder frekvent då i podden.
Ja.
Och i början var det lite så här att jag tänkte så här, fasen, det ska vara stort, det ska vara mäktigt, det ska vara mycket ljud. Men till slut så kände jag så här, men det gäller ju för mig också att hitta min form.
Ja.
Som jag kan tänka mig att när du läste in seriemördarpodden första avsnittet, att du kan höra stor markant skillnad från då till nu.
Ja, det finns ju en anledning att första avsnittet är väldigt svårt att hitta faktiskt.
Det
enklaste avsnittet, eller avsnitt 2 då, Carl Tanström del 1, det finns ju fortfarande på Premium.
All right.
Men man måste gräva jättedjupt på Patreon för att hitta det ursprungliga avsnitt 1 när jag förklarar vad jag försöker göra typ i 10 minuter.
Nej, men så mitt jobb då i alla fall, det innebär att få det att låta snyggt, det ska passa bra ihop med musiken och jag kanske lägger ner. Beror på vilket flow jag själv har också, hur mycket kreativitet jag känner av, men ja, det kanske tar mellan 2-3 timmar att bli färdig med ett helt avsnitt. Och sen så skickar jag över det till manusförfattare och till dig.
Ja.
Och så får man lite feedback tillbaka om ifall det ska vara någon ändring, men det har gått bra so far. Så det är ju skitkul. Jag är tacksam över att jag får vara med på den här resan med.
Jag är tacksam mot dig och mot Nent som har ställt dig till förfogande. Det är väldigt bra. Vi försökte ändra väldigt mycket i avsnitt 113 och det, vi fick feedback från er lyssnare och den lyssnar vi på, så att pistolskotten och liknande, bildörrar som slås igen och så här, det kör vi inte längre med.
Nej.
Och det påverkar också ljudsättningen av Massmördarpodden som ju inte görs här, men vi hade den här feedbacken och så vi visste att vi inte skulle försöka göra för mycket ljudeffekter.
Mm.
Ja, tillbaka till Toolbox Killers. Finns det några mer media om Toolbox Killers som man borde ta del av? Om man är intresserad av fallet.
Som sagt, det är ju viss brist liksom på material för den som vill gräva ner sig djupare i fallet. Men den dokumentären som vi har nämnt, The Devil and the Death Penalty från 2012, den tycker jag absolut att man ska se om man är intresserad. Och den finns att se på YouTube.
Med ganska bra kvalitet också.
Ja, med rätt bra kvalitet, absolut. Något som är speciellt i den är att det är en kille som åker runt till alla de här platserna där morden har begåtts. Så att man får faktiskt se dem med egna ögon.
Han är uppe på Brandgatan och under någon buske.
Precis, allt det där får man se.
Ja, han visar den där dungen. Där.
Ja, exakt. Mm. Så den hade vi ju en bild av när vi skrev avsnitten.
Ja, men precis.
Sen finns det en ganska obskyr dokumentär vid namn The Killing of America, som är en japansk-amerikansk dokumentär gjord av Sheldon Renan och Leonard Schrader, som är från 1982. Den visades aldrig i USA. Den fick amerikansk premiär på DVD och Blu-ray först 2016, men den var en stor framgång i Japan. Och den filmen har en del som fokuserar väldigt mycket på rättegången mot.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Lawrence Bittaker.
Okej. Okay. Sen nämnde vi böcker också, Alone with the Devil.
Exakt, som till viss del är skriven av Dr. Markman som har...
han utredde ju Lawrence Bittaker och sa ju då att han var ju inget annat än en sociopat. Precis, men han hade ju fått två borderline-diagnoser om jag inte minns fel tidigare. Men han höll inte med om det.
Jag förstod aldrig hur Dr. Markman kunde ha ett annat händelseförlopp för ett av morden. Eftersom hans enda kontakt med Lawrence Bittaker var mycket tidigare. Eller intervjuade han Lawrence igen? Eller?
Det är väl nästan det man får anta, att de har träffats vid något senare tillfälle.
Ja.
Eller så har han helt enkelt fått information från kollegor eller tagit,
så kan det vara,
tagit del av information liksom när allt har uppdagats och sådär. Det ska sägas att den boken Along with the Devil handlar inte bara om Toolbox Killers utan även andra mördare. Kommer du ihåg några av dem som nämns i den?
Nej, jag gör faktiskt inte det.
Men jag vill gärna nämna det apropå källorna, att det har varit ett sådant ihoppusslande att få ihop det här manuset liksom. Så det är ju ingenting som de som har lyssnat förhoppningsvis kommer att märka av. Men när jag sitter och tittar liksom på alla de styckena som utgör manuset så kan jag liksom tänka att det där är därifrån och det där är därifrån. Mm. Och vi har liksom efter bästa förmåga verkligen försökt få ihop allt.
Och verkligen. Och sen också det här med Roy Norris. Att han har ju berättat väldigt, väldigt mycket under förhören. Och självklart då till sin egen fördel. Så att mycket av det han har sagt kanske inte stämmer, men mycket av den informationen är det också man hittar på bland annat nätet och i böcker. Så att det är svårt att veta.
Men det är en grej som jag har tänkt på. Hur lång tid tar det egentligen för er att skriva ihop ett sånt här? De här två delarna, hur mycket tid har ni lagt ner? Hur många man hours, som man säger?
Gud, hur mycket är det? Det är så svårt att säga, för att vi har sett kanske vid fem tillfällen. Mm. Och varje gång då har vi nog suttit en 5 timmar i alla fall, skulle jag säga.
Något sånt.
Ja, någonting sånt.
Börja inte räkna på er timlön.
Nej då.
Precis. Nej, men vad kan man lägga ner? Sen har vi ju skrivit på varsitt håll. Mm. Ja, det är så himla olika. Ja, det är svårt att säga faktiskt. Mm. Men
rätt många timmar.
Det är många ändå. Timmar. Mm. Mm,
det är det. Men jag tror att det här arbetet är lite talande för många fall i seriemördarpodden. Det är ju så jag har försökt uppmuntra folk att jobba som jag gör själv när jag skriver. Att man måste gå till alla källor, titta vad alla säger och sen försöka sammanställa någonting. Mm. För jag tjatar ju alltid om kronologisk ordning. Mm. Och jag tror att det enda sättet att berätta en historia som blir förståelig, speciellt när man har så många källor.
Ja.
Enda gången vi går ifrån det är någon jättebra anledning, som till exempel i Leonard Lake, Charles Ing, del 1, att det här självmordet är så spektakulärt så att det måste man börja med.
Där handlar det ju nästan alltid om en omskrivningsprocess för oss manusförfattare, för när man tillgår true crime-böcker som källor, de vill gärna snitsa till det liksom med att ta ett specifikt mord som är i mitten av en mördares kronologi och placera det först liksom. Ofta till bra effekt, men det där får man ju pussla om lite själv för att...
Där kunde man ju verkligen se med Toolbox Killers att det nästan såg ut på samma sätt liksom, att det var uppbyggt på samma sätt, det började på samma sätt, slutade på samma sätt. Men vi har ju det är ju skrivet i kronologisk ordning.
Så. Ja. Den väldigt uppmärksamma kan notera att i Massmördarpodden har vi faktiskt börjat leka med hux, att ha en liten kort bit som är från det mest intensiva precis i början och ljudsätta den massor. Men jag är fortfarande inte helt övertygad. Jag vet att du vill göra det också, Dava.
Ja, jag vet. Men jag bara känner så här. Fast det kan vara bra att helt plötsligt tog han fram tvingan och stoppade in. Och sen liksom kommer en vignett eller någonting. Då tänker jag bara, vart stoppade ni?
Jag tycker ibland finns det fog för att göra en sån inledning som kan bli väldigt bra. Jag blev väldigt nöjd med den för Burger Chef. Ja. När man får en bild målad av sig av själva brottsplatsen där de som har mördats hittas. Det tyckte jag gillade att skriva det. Det blev bra.
Just
det,
David Oskarsson skrev också avsnittet Burger Chef för Massmördarpodden som är en av mina favoriter, måste jag säga. Tack. Olöst massmord är alltid. Jag gillar de olösta fallen. Jag vet att ni lyssnare inte alltid gillar de olösta fallen. Helst skulle jag nog bara podda om olösta fall.
Det var en grej jag tänkte på när du läste del 2 av Toolbox Killers. Du nämnde, eller det står i manuset då, så ni som har nämnt det också indirekt, seriemördar memorabilia.
Ja. Ja, det är en skrämmande bransch.
Vad innebär det egentligen? För jag förstår ju, det är många som samlar föremål från andra världskriget och så vidare, men just när det kommer till att samla saker från seriemördare, vad har ni för kunskap om det?
Ja, det här är ju någonting man alltid stöter på när man gör research. Och framförallt när man bildgooglar så dyker det upp väldigt mycket seriemördar-memorabilia. Alltså det är väldigt vanligt förekommande att när en seriemördare har åkt fast så etablerar han kontakt med någon utanför fängelset som blir en sorts manager till honom. Och genom den kontakten liksom så kommer det ut teckningar som de har ritat i fängelset, olika vykort som de kan ha gjort, grejer som de har skrivit och så vidare. Och så det där finns så extrema exempel som att vissa samlar ju på typ avklippta naglar och hår från seriemördare i fängelse.
Ja. Lawrence Pittaker gjorde ju såna här pop-up kort, eller vad säger man?
Vad var det liksom, som poppade upp för dem? Ja, det låter jätteobehagligt.
Ja, det är nog så obehagligt som du faktiskt... Ja,
en
det man tror kanske. Ja, men precis.
En slägga.
Ja, nej, inte riktigt.
Jag kan nämna en specifik. I den här... Vi har hämtat information från en intervju som gjordes av Sacramento Bee 2018 när de intervjuar Bittaker i fängelset och han berättar om sin panikångestattack och att han börjar bli gammal och sånt där. Det är från en videointervju och i den videointervjun får man se honom visa upp ett av sina pop-up-kort och då är det en ganska färgglad grej som det står Welcome to California på, och när man öppnar upp den så är det en haj som kommer upp i vattnet med en stor gapande mun.
Den var ju inte så farlig ändå.
Nej, den var ganska...
Jag vet att många fängelser sätter stopp för det här.
Ja.
Men, och det förvånade mig jättemycket i sommarspecialen, Leonard Lake och Charles Singh, att man inte vet någonting om vad Charles Singh haft för sig de senaste 20 åren. Mm. Han fanns med på den listan över dödsdömda fångar från juli 2019, där Bittiker också var med. Men vi vet ingenting om vad han har gjort. Tänker han höll på med origami och rita perversa teckningar, så han kunde tjäna till en förmögenhet.
Ja, verkligen. Men det är väl inga som samlar på, det är väl inga som har tillgång till, om vi säger nu exempelvis någonting från den här verktygslådan. Det beslagtas ju av polisen, men jag tänker liksom, hur ser det ut där? Finns det folk som har, kan ha föremål som är hämtat från en brottsplats då exempelvis?
Och det så... kan vara så, men då har de kommit över dem under tveksamma former antagligen.
Ja, just det. Det var det du kanske skulle säga det, men jag tänkte på det med Albert Fish brev. Det var det du kanske skulle...
Det finns en rolig anekdot om en man vars namn jag inte minns nu, men han är något av en auktoritet på Albert Fish. Och han kom ju av en ren slump över originalbrevet som skrevs till familjen Budd. Där han berättar om vad han har gjort med Budd-familjens näst yngsta dotter, är det väl, tror jag. Grace. Det brevet kom han över genom att han gick till biblioteket, eller han gick till, vet inte 17 om det var till ett bibliotek eller till en polisstation av något slag, men han bad bara om en kopia av det här brevet som han ville ha till sin research, och sen så fick han istället originalet liksom. De gav ut det till honom av misstag, och nu har han det inramat hemma i sitt skräckkabinett i New York.
Det påminner om en jättekonstig episod faktiskt, som jag inser nu inte händer i vanliga fall. Jag researchade min bok Lasermannen, som inte finns att få tag på någonstans. Ingen får någonsin läsa den. Det var det första jag någonsin skrev. Jag står inte för den boken. Men när jag researchade den så var jag på tingsrättens arkiv och stadsarkivet, rådhus i Stockholm, och bad om pappren i fallet. Och då fick jag ut jättemycket originalgrejer.
Det är sant.
Ja, saker som var skrivna i blyerts.
Oj.
Aha, så jag skulle kunna ändra här. Det gjorde jag förstås inte, men det var ändå så här, det här kan ju inte vara säkert. Och dessutom behövde jag aldrig identifiera mig eller någonting, och det har varit annorlunda när jag har gått till arkiv senare. Nu blir jag osäker i och för sig, men så att det var verkligen en märklig upplevelse. Hela boken byggde på att Jonas Sonius hade sagt i rättegångarna var sant. Men sen erkände han ju senare och sabbade min bok. Ja, det framstod också ganska tydligt när man satt och läste handlingen att han var jätteskyldig.
Men just det här med Toolbox Killers då. Du vill bara säga Toolbox Killers, inte The Toolbox Killers.
Ja, det är någonting jag gjort konsekvent i Semardopodden. När jag är tvungen att använda de engelska namnen, jag försöker översätta allting. Men som Green River, liksom, kan inte kalla honom för Gröna Floden-mördaren.
Nej, det blir lite tråkigt.
Men då säger jag inte The, för jag tycker det låter lite mer som svenska om man inte hör något The.
Men skulle du kunna säga att det här, de här två avsnitten som finns i gratisfeeden då, är de en av de värsta du har läst in?
Ja, det får jag lov att säga. Det är väl P.V. Gaskins och Junko Faruta del 3 och 4 Mördarpodden som har varit på den här nivån. Men jag tycker de avsnitten sticker ut. Pedro López kanske också.
Det är en grej som, jag vet inte om lyssnarna vet om det, men jag måste säga det, som har suttit lite behind the scenes då när vi sitter ihop. Det är, och nu blir du lite orolig vad du säger. Nej, men när man hör dig läsa in då ett manus, att man kan tänka sig att Dan sitter då och plöjer rakt igenom ett manus oberörd. Jag har ju märkt av att du blir väldigt tagen ibland av vissa saker. Jag har det på band, så det kan också, kan bli Dan Hörning memoribli eller vad man säger. Ja.
Dan Hörning reacts to serial killers.
Exakt. Där du säger så här, uff, jag måste nog ta en paus, det här blir lite väl jobbigt nu. Och då kom jag, när du sa det första gången, tänkte så här, jäklar, han har hämpat dig. Men då tänkte jag så här att det måste vara, även fast man har suttit och plöjt igenom så många manus, och ni som manusförfattare också, att man blir härdad efter ett tag, men sen är det några gånger man
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tänker så här, shit. Det är faktiskt människoliv som jag skriver om här nu. En människoliv släcks. Förlåt, nu blev jag lite djup här, men jag ville bara få in det att så kan jag också känna. Jag kan säga att jag efter andra avsnittet vi spelade in nu av Toolbox Killer så hade jag en liten klump i både bröstet och i magen liksom. Så det är ju mycket tid och känslor som man också måste lägga åt sidan likt en FBI eller CIA-agent.
Ja, men så är det ju. Verkligen.
Bara för att kunna...
Ja, om ni verkligen vill höra mig reagera på någonting ska ni lyssna på Sandy Hook del 2 i Massmördarpodden. För det var nog det jobbigaste avsnittet jag någonsin har spelat in när Adam Lanza går runt och skjuter 6- och 7-åringar på förskolan.
De tyckte jag var riktigt jobbiga att lyssna på faktiskt. Och just för att det är ett sånt fall där det känns, det är så nära liksom. Ja. Och det är något som händer så ofta i USA.
Där går nog min gräns, den har jag faktiskt inte ens lyssnat på.
Nej, men som jag sa i det avsnittet så en sak som förvånade mig jättemycket är att skolskjutningar är extremt sällsynta. Man får ju intryck av att de är jättevanliga, men skolskjutningar på den nivån förekommer i princip inte. Det finns bara mindre än 3 liknande fall.
Så det är skjutningar i sig som är vanliga? Fast
ja,
fast
när man ser den här väldigt statistiken att det är 400 skjutningar i år, då har de räknat liksom folk som har skjutit på en parkeringsplats och inte träffat någonting. Och så. Men massmordskjutningar har ju, det finns många, men det finns inte alls lika många som man tror.
Finns det några liksom omnämnda seriemördare som bara har skjutit offer? Alltså inte haft någon snusk med i bilden, utan de har bara skjutit och de räknas enbart då som seriemördare.
Ja, det finns det absolut. Det finns många. Washington Snipers är väl ett klassiskt exempel. De skjuter folk på avstånd.
Billy Gaul var väl också, han sköt väl bara.
Och där ser man kanske att de som har rent ekonomiska motiv gärna liksom inte lägger för mycket tid på dödandet.
Det var en dum fråga kände jag nu, men jag bara tänkte så här, det har varit så mycket nu ett tag om... nu när vi har avslutat sommarspecialen också tänkte jag på Leonard Lake och Charles Ng. Ja. Och just de här Lawrence och Roy. Att de har ofta andra motiv med i bilden också. Mm. Och mot kvinnor framförallt. Liksom. Och då tänkte jag så fan, det finns ingen classy seriemördare som kan tänka sig bara skjuta ett skott och sen dra.
Ja, men det finns det absolut. Ja.
Son of Sam är väl en sådan också.
Ja, han är kanske allra bästa exemplet.
Ja, jag har i och för sig inte så bra koll på honom, så det kanske har framkommit senare att han fick ut något snuskigt av det. Jag vet inte, men han sköt i alla fall bara.
Vi ska ta upp honom senare.
Det är Dave Berkowitz, eller hur? Ja. Ja, nej, men det är i nästan de flesta fallen så är det ju något psykosexuellt kopplat till en seriemördares dåd.
Är det något mer ni vill tillägga om Lawrence Bittaker och Roy Norris?
Nej, men det är väl just att det här är ju ett av de jobbigare fallen som jag i alla fall tycker att vi har skrivit om. Och just också den här råheten som de visar, det här med tortyren och också en sak som har etsat sig fast är ju just det Lawrence säger när han precis har tagit... han har tagit 2 fotografier av vem var det nu? Jag kommer inte ihåg. André var det. Ja, precis. Och att precis innan han tog de här så har han bett henne att ge så många anledningar hon kan till att få fortsätta leva. Och han säger till Roy Norris att hon kunde inte komma på tillräckligt många anledningar. Alltså det är starkt, fy, usch.
Det är väldigt sadistiskt.
Mycket, alltså, och ja. Nej.
Det var ju också den när han säger att när Roy då säger att hon borde få en snabb död för hon har lidit en hel dag här nu liksom.
Mm.
Och han säger, men vadå, hon dör ju bara en gång.
Ja.
Som att han vill njuta av den döden för att hon bara dör en gång. Den blev ju också väldigt tagen av.
Ja, verkligen. Nej, men jag håller med.
Det är nattsvart.
Mm.
Ja.
Jag tillägger gärna någonting om deras namn, Toolbox Killers. Och det är att när vi gör research, både när jag gör det själv och när jag jobbar tillsammans med Emily, så vill jag allt som oftast komma åt det journalistiska perspektivet och läsa i tidningar från tiden när allt har skett liksom, för att få en bild av hur rapporterades det om det här liksom, och vad skrev man och så vidare. Och framförallt för att få en källa på när det namnet mördarna har blivit kända under kom till. Men som vi har sagt tidigare, det har varit så ont om källor till det här fallet, så jag har inte lyckats hitta vilken tidning det var som etablerade att de var The Toolbox Killers och sådär. Det hade varit väldigt intressant att ta med, men det är ju så de är kända.
Mm.
Mm.
Ja. Vad blir ert nästa fall?
Ja, vad blir det, David? Vi pratade ju om det här, precis. Myra.
Ian.
Ja. Myra och Ian Hindley.
The Moors Murders.
The Moors Murders, exakt.
Kanske Englands mest berömda seriemord, om man ignorerar Jack.
Ja, och där finns det ju också inspelningar, sägs det. Inte som man kan lyssna på, men...
Just det, finns det.
Mm, det är det. En i alla fall, om jag inte missminner.
Från ett av morden?
Ja, exakt.
Ja, det kommer jag också ihåg.
Mm.
Det är ju faktiskt, finns ganska mycket likheter mellan det fallet och Toolbox Killers.
Ja, det gör det faktiskt.
Men det ska vi prata mer om i ett senare avsnitt. Vad skriver du på då, David, just nu?
Jag skriver just nu på avsnitt om det kaliforniska mördarparet Gerald och Charlene Gallego.
Som vi hintade om lite i Toolbox.
Yes, jag ser mycket fram emot att de ska släppas, för jag tycker att de blir väldigt bra, de avsnitten. Också ett väldigt fascinerande och ruskigt fall.
Ja, finns med den där långa haranger över hemskheter som har drabbat Sacramento från Erons dialett.
Vi bygger ut den historien.
Ja, Davva, har du någonting du vill tillägga?
Nej, men jag måste säga att det här är nog det äckligaste jag har varit med om.
Ja, du din stackare, känner ju inte till det här fallet innan jag bara berättade det för dig här.
Du har ju teasat för mig länge, bara vänta du bara tills vi kommer dit. Jag bara, vad fan, vad är det som händer nu då? Det är väl bara överdrift. Men nej, det visar sig vara sanning. Och ja, det har varit en fröjd, men inte, men också en icke-fröjd. Att sitta och klippa ihop det här. Men ja, kul är det i alla fall.
Du måste ju sitta med Toolbox Killers i ganska många timmar till nu.
Ja, jag vet. Påminn mig inte. Men nej, jag ska se till att lägga ner min själ i det här.
Vi har lite mer material om Lawrence Pittaker. Och det tänkte jag ta nu. Men först ska jag tacka er för att ni vill vara med på det här.
Tack.
Tack så mycket.
Sen vill jag höra er lyssnares synpunkt också. För det här var ju lite för att ni gillade avsnitt 100 så mycket. Så jag tänkte att ni kanske uppskattar en sån här gruppdiskussion. Och sen behövde vi den här diskussionen för att kunna gå ut i den vanliga världen och inte prata om Murder Mac. Men tack för att ni ville vara med, och nu lite mer om Lawrence Pittaker. Så, nu är jag själv igen och sitter i studion. Och nu tänkte jag berätta lite mer om Lawrence Pittaker. Och med tanke på vilket ökänt och omtalat fall Toolbox Killers är, så är det lite konstigt att det inte finns så mycket publicerat material om fallet. Det är förvånansvärt få böcker och dokumentärer som har gjorts om det här. Men är ständigt återkommande i dessa källor i detaljer och påståenden som krockar med varandra. I många fall beror det förmodligen på att Royce och Lawrence egna ord ligger till grund för det vi vet om händelserna, och de säger ju helt olika saker. Men trots detta menar flera källor att Lawrence Pittaker gick med på ett stort antal intervjuer efter sin dödsdom. Anmärkningsvärt få av de här intervjuerna går att hitta, men den som gjordes av den brittiska tidningen Bizarre Magazine år 2007 finns på nätet. Vi kan inte återge hela artikeln, men sök på Bizarre Magazine Lawrence Pittaker så har ni goda chanser att hitta den. Och det är ju då förstås Emil Oskarsson och David Oskarsson som har skrivit den här sista biten av Toolbox.
Det uppges ibland pris och kostnader i intervjun. Summorna är då angivna som noll, för Bizarre Magazine vill inte ange de exakta beloppen. Reporten frågar Lawrence Bittaker om han har sett När lammen tystnar. Lawrence svarar: jag har sett delar av filmen, men sådana filmer tilltalar mig inte. Jag har inget intresse för mordmysterier eller mysterier som handlar om sexuella övergrepp. Jag kan inte relatera till filmen. Den är för knäpp. Och nej, Lawrence, det är du som är för knäpp. Reporten frågar också varför Lawrence begick de här brotten. Och han säger att hans sexuella utveckling stannade av när han blev inspärrad vid 16 års ålder. Han har spenderat 40 av sina 65 år i fängelse och det har förstört honom. Han säger också: jag hatar inte kvinnor. Jag kan inte förstå att man våldtar en 80-årig kvinna. Att man våldtar någon som är oattraktivt. Det är nog skruvat med det. Men jag kan förstå att man våldtar en attraktiv flicka som gör en upphetsad. Jag älskar flickor, unga och attraktiva. Min fantasi är en flicka som skriker, men av njutning. Under hela mitt liv har ingen kvinna älskat mig. Och det är vad jag alltid velat ha. Det var därför jag tog flickorna upp i bergen. Och Lauren säger ännu mer förvirrade saker. Han säger att han tycker om kvinnor. De är inte lägre stående än män. Och det här han gjorde var, citat: det var inte spännande. Eller det var spännande i viss bemärkelse. Åldern är inte relevant så länge de är unga och attraktiva. Jag har problem med kvinnor som är runt samma ålder som min adoptivmor. De var i 40-årsåldern när de adopterade mig. Att ha sex med en kvinna den åldern får mig att tänka på min adoptivmamma. Sen får Lawrence en fråga om mordet på Lamp och Gilliam, alltså Jackie och Lea. Och då svarar han: Roy var den som blev upphetsad av sex. Jag liksom snubblade in på det bara. Tekniskt sett så var det våldtäkt. De blev ryckta från gatan och bunna. Men vi behandlade dem väl. Vi festade med dem, gav dem mat, de rökte marijuana och drack. Under omständigheterna så var det den mest vänliga våldtäktssituationen. Jag är den lokala vänliga våldtäktsmannen. Och det kan man ju rimligtvis inte tycka. Det finns ju inget vänligt med tortyrvåldtäkter. Lawrence ger också detaljerad skildring av varför han var attraherad av Jackie Gilliam. Men det kan vi hoppa över. Lawrence pratar också om John Douglas. Han säger: han klädde sig simpelt. Han bar jeans och jacka. Den här killen tror att han är listig. Han trodde han skulle kunna ställa in sig hos mig. Han trodde att om han kallade en kvinna för kärring, alltså bitch, inför mig så skulle jag gilla honom. Han trodde han kunde lura mig, men jag sa ingenting till honom. Jag kan inte beskylla killen för att han försökte. Han spelade.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så många mentala spel. Han kallade kvinnor för kärringar. Jag kallar inte kvinnor för kärringar. Fast det gjorde ju Lawrence i transkriberingen. Han sa ju bitch där. Lawrence får också frågan om han är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell. Och han svarar att han är anpassningsbar. Citat: på grund av mina 40 år bakom galler så har jag haft mer sex med män än med kvinnor. Det är lättillgängligt i fängelset. Det är precis här. Varför inte bara göra det? Han utvecklar här lite ytterligare innan han får frågan från reporten om: hade du en sexuell relation med Roy Norris? Och då svarar han: Roy är homofob. Han är intolerant. Han är rasist. Jag skulle inte prata med honom om homosexualitet. Han var inte anpassningsbar. Sen berättar Lawrence lite om sitt äktenskap. Och han berättar att hans fru, som vi berättade om avsnitt 1, påstod att han var impotent och att de aldrig hade sex. Lawrence berättar också om den här guldkedjan han hade snattat. Eller ja, senapsröt i glaskulan. Han säger också att han var 20 när han hade sin första sexuella upplevelse med en kvinna. När han var inlåst i det federala medicinska centret i Springfield, Missouri. Och reportern vill att han ska berätta detaljer. Men Lawrence säger, jag vill inte gå in på detaljer. Folk kan tro att jag är galen. Han säger också i intervjun till reportern att han är en speciell seriemördare. Men han kan inte definiera vad det är. Han får en fråga om alla mediciner som han bär med sig. Och då berättar han att han har följande problem. Han har problem med sköldkörteln, något fel på min njure, högt blodtryck. Jag tar blodtrycksmedicin för det, hjärtmedicin. Jag tar 7 olika mediciner och har en inhalator för mina problem med andningar. Han berättar att han har en hjärtattack 2004, men att han klarade sig. Han får också frågan om sin avrättning. Tänker du på din avrättning, Lawrence? Och han svarar, varför skulle jag vilja tänka på det? Jag har allt planerat ändå att begå självmord. Rakblad blir för geggigt. Jag kan bara få mig själv att tuppa av. Man lägger bara tryck mot halspulsådern. Om jag gör det med lindan och slag, kanske en skärp eller en trasa, lindar den ut halsen, drar åt den med hjälp av en penna eller någonting. När din hjärna inte får något blod, då ligger du risigt till. Men jag skulle bara försvinna och aldrig vakna. Han berättar också att skäl att begå självmord skulle vara om han hade för mycket smärta, för många medicinska problem, eller om han faktiskt fick sin avrättning bestämd, han visste att han skulle bli avrättad, då skulle han ta livet av sig först. Han får också frågan om vad han faktiskt har att leva för. Varför lever han fortfarande? Och då svarar Lawrence, det är en vana antar jag. Alla som lever, det är bara en vana. Jag ser inte slutet än, men det närmar sig. Jag har inte bestämt mig för att dö än. Lawrence berättar också att han har en psykolog som heter Dr. Lewis och att han pratar med henne, men ja, nej, det leder inte så långt. Lawrence får också frågan, kom ihåg att det här är 2007. Hur många avrättningar har ägt rum sedan du kom hit och vad händer dagen då intagen ska avrättas? Lawrence svarar, det har varit mellan 8 och 9 avrättningar sedan jag kom hit. Vi är inlåsta hela dagen då en avrättning ska äga rum. Alla är i sina celler, ingen får lämna. Fängelset lägger om de anställdas scheman och vanliga plikter för att ta hand om demonstranter som är både för och emot dödsstraff. Och då frågar reporten, hur är stämningen i fängelset när någon ska avrättas? Lawrence svarar, ingen bryr sig, det är som vilken dag som helst. Reporten, verkligen, så det är ingen stor sak. Lawrence, ja, det är ju en stor sak för killen som ska avrättas. När du väl fått ett datum för avrättningen som är cirka 30 dagar förväg, blir flyttad till North Segregation Unit som är den historiska Death Row. När en vecka kvar till avrättningsdagen blir man satt under 24 timmars polisövervakning för att man inte ska begå självmord. De vill inte att man ska förstöra deras show. Lawrence berättar också att maten på Death Row är jättedålig och att han får sin mat i cellen. Han får inte gå till någon matsal. Allt är tillaget och förberett och det är skit. De får karameller istället för socker. Och under intervjun går den dödsdömde Scott Peterson förbi, dömd för mordet på sin fru och sitt ofödda barn 2005. Och Lawrence har en lång utläggning om honom som han inte alls tycker om. Lawrence får också frågan hur han spenderar sin tid i fängelset. Han svarar, jag spenderar 23,5 timme per dag i min cell. Ingen av de dödsdömda cellkamrater. Min cell är 1,5 kvadratmeter. Det låter ju vansinnigt lite, det kan inte vara sant. Han fortsätter, jag var på en bra väg i livet, ej dömd i 2,5 år när jag först kom till San Quentin 61 för bilstöld. Hur som helst, jag spenderade 16 timmar om dagen i sängen. Du får låna 4 böcker i veckan från institutionens bibliotek. Du kan be om en thriller, men du får en science fiction-bok istället. Många av de intagna som arbetar i biblioteket bryr sig inte. Och vad kan man göra åt det? Man kan ju inte kasta dem i fängelse. Lawrence hävdar också att han har utvecklat en känsla för humor för att det man är tvungen att göra, man kan inte ta seriöst på Death Row hela tiden för då blir man galen. Man måste anpassa sig till tristessen, men han har fått en egen tv, en 13-tums färg-tv som någon på utsidan köpte åt honom. Och han vägrar gå in på vem det var som köpte tvn åt honom. Han berättar också att de kan prenumerera på tidningar så länge inte tidningarna handlar om hur man tillverkar bomber eller visar nakna kroppar. Reporten frågar vad som finns i hans cell och Lawrence berättar, jag har en madrass, jag sover på golvet, jag har bilder som är ritade av cellen. Jag är inte konstnärligt begåvad, men de är inte dåliga. Jag har en stålsäng, men jag använder den som bord. Jag kan vid den med benen i kors på min madrass sitta där och läsa. Det finns en skrivmaskin av en låda på sängen. Det finns en låda med rättsliga dokument. Ovanpå den står min Zenith-TV. Jag har en GPX-radio som jag inte använder. Jag har ett kassettband, In Agada David av Iron Butterfly. Men jag har ingen utrustning för att spela upp kassettbandet. Lawrence berättar om en incident där en intagen blev skjuten i huvudet av en vakt. Den intagna hade slagit vakten. Vakten sköt 2 varningsskott och sen sköt han honom i bakhuvudet. Vakten påstod att han försökte skjuta den intagna i benet. Lawrence gnäller också att vakterna har retat honom och sagt: "Hej tången, har du mer i verktygslådan?" Men han tycker ändå att han kommer ganska bra överens med vakterna. Han får frågan om han får några besökare. Han säger att ett kristet par från Fresno brukar besöka honom. Men det händer inte särskilt ofta. Och sen får han då frågan om seriemördarmemorabilia. Och Lawrence säger: "Jag började precis med att tillverka vykort, vilket var intressant. Ett av de första korten hade en bild på en fånge. Och när man drar i svansen längst ner på kortet kommer hans tunga ut. Ögonen ändrar färg och hans kuk kommer ut. Nästa var en version av den första, en bild på en vanlig kille, en sån som du kan se på gatan. Du öppnar hans rock och killen har ett enormt stånd med en sträng på slutet av kuken där det står "Hej!" Det var bara för att ha något att göra förut. Men sen bestämde jag mig för att tjäna pengar på det så att jag kan köpa grejer i fängelset och inte behöver be om pengar från folk utanför. Men till slut tog de fast mig för olovlig försäljning. Kapitalistsvin, de gav mig det här kändiskapet. Då kan du lika gärna gå in för det." Av någon anledning frågar reportern: "Är du vän med andra kändistyper här som barnvåldtäktsmannen och mördaren Richard Allen Davis?" Då svarar Lawrence att de intagna här beskyller Davis för 3-strikes-lagen. Den här 3 stötar och du är ute-lagen. En medborgare får 25 år till livstidsfängelse om de har gått 3 grova brott. Men det också inneburit att män blir dömda för små brott såsom inbrott och fått livstidsfängelse. Han, Davis då, alltså ber om det på ett eller annat sätt. Han dödade Paul Klaas, en ung flicka. Jag har pratat med Davis ett par gånger. Han är en typisk kåkfarare. Lawrence får också frågan är: "Hur är det med The Night Stalker, Richard Ramirez, som då fortfarande var i livet?" "Han var min granne förut. Han är i hålet, alltså isoleringscellen, för flaggviftning. Han blottade sig för några kvinnliga anställda. De tog honom när han sålde souvenirer till någon som sålde dem åt honom på utsidan." Reporten frågar: "Varför blottade sig Richard Ramirez för vakterna?" Lawrence svarar: "Jag tror att han har gjort det ett par gånger. Han kan inte kontrollera sina sexuella impulser. När vi var grannar så pratade vi aldrig speciellt mycket. Vad ska jag prata om med den där killen? En gång bytte jag min autograf mot han." Reporten frågar om han har någon annan seriemördarvän i fängelset. Och då svarar Lawrence: "Ja, Randy Croft. Han var på min gård. Han brukade få sitt hår klippt ute. Och jag brukade plocka upp det från marken och ge det till en av mina samlarvänner på utsidan. Han sålde Randys hår. Som betalning skickar de mig porrtidningar eller frimärken. Randy fick reda på att jag gav bort hans hår. Så nu pratar han inte med mig längre. Alltså vi brukade komma överens men han slutade prata med mig för något år sedan. Men jag förstår honom. Han kanske överreagerade lite grann. Vad som helst gör honom irriterad." Reporten kan inte låta bli fråga om andra seriemördare. Och då säger Lawrence: "Randy Croft, William Bonin, Douglas Clark och jag. Du har ett bra gäng killar där. Någon samlare hade 4 S från en kortlek och ville att vi alla skulle signera dem. Men Randy ville inte signera. Inte ens för 0 då. För de ville inte berätta summan. Han tyckte inte om publicitet. Någon skrev en bok om hans fall och han stämde författaren." Lawrence berättar också att han inte får så mycket pengar för det han säljer. Den som sålde åt honom tog 40%. Han höll på med det här under 83-98. Och sen fick myndigheterna reda på att en lokal rektor smugglade in barnporr till Lawrence. Och det ledde till att hans affärer blev utredda och han blev åtalad för 2 saker. Driva företag och kringgå förtroendeförfaranden. Alltså i princip att han tvättade pengar. Och som mest tjänade han, och så är summan maskerad. Till sist får Lawrence frågan om han känner någon ånger överhuvudtaget. Och då säger han: "Ja, ja, ja, hur många gånger måste jag säga det till dig? Ingen kommer att tro mig. Jag är inte glad att jag åkte fast." Och där, än idag, sitter Lawrence Bittaker. Och när den här listan kom ut, där hittar Charles Ings namn i juli 2019, då fanns även Lawrence Bittaker med på den. Och det var allt om The Toolbox Killers. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och gilla den där. Jag finns på Twitter och Instagram som Dan Hörning. Jag är lätt att hitta. Och jag vill hemskt gärna ha mer följare på Instagram. Tack till Trippnaha för musiken ni hör i början och slutet av avsnittet. Tack till David och Emily som har gjort det fantastiska arbetet med Toolbox Killers. Tack till Dava för hjälpen med allt han gör och ljudsättningen. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.